I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
Och jag kan känna liksom att under mina 7 år så har jag haft en konsultchef som har varit otroligt inspirerande och motiverande. Så att det finns saker som jag tycker att konsultchefen ska fokusera sig på.
Vad tänker ni då? Ska man inte bli konsult överhuvudtaget? Eller kan man liksom fejka en vetgivighet för att vara mer intressant för kunden? Eller ska man liksom bara lägga ner hela idén?
Konsultpodden. Den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mildsvensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotech och Synode.
Konsultpodden är tillbaka. Håkan, hur mår du?
Jag mår skitbra.
Du ska ut till Frankrike nu.
Ja, bara det gör att jag mår jättebra. Solen skiner, det är askallt ute, men ja. Det finns ljuset nu.
Som du känner att du har lite bråttom. Du känner att du... Kommer du hålla hastighetsbegränsningen?
Nej. Det händer ibland att jag får kärleksbrev från någon polismyndighet på vägen ner.
Ja.
Och betalar man tidigt så är det lite lägre avgift än om man betalar sent.
Ja, du har provat båda också.
Ja, jag har gjort. Ja, hur är det med dig då?
Jo, men det är bra. Jag har haft lite så här lock i ena örat under helgen. Men annars är det bra. Det var någon som sa att min bränna... Någon bredvid här som sa att brännan ändå syns lite grann.
Du har ju så här perfect glow.
Nej.
Vad är det för produkter du använder?
Nej, Thailand använder jag.
Ja.
Och sen har vi någon som inte är här.
Ja.
Det här är jättekonstigt.
Ja. Ja, och jag har ju hört att det är nästan mer jobbigt att ha hand om en valp än ett barn.
Så det kan ni ju tänka på. Lyssnar och sympatisera. Ja. Jag håller på att anpassa mig till det här nya livet där det finns en liten fluffig hårboll som går efter mig så fort jag tar ett steg.
Är det så?
Mm. Hon är jättegullig, men...
Det är som våran bebis.
Hon är med. Ja, nej, men en bebis kan man lämna. De kan ju inte ens rulla i början. Den här.
Men jag tänker att hon får vara med på bilden på slutet idag, va? Inte så?
Jag kan skicka in. Jag har ändå en del.
Ja, det är bra.
Del bilder vi vill lämna.
Men nog om hundliv och semestrar i Thailand.
Ja, vi får sluta.
Idag får vi faktiskt prata om det som det här podden egentligen handlar om.
Yes.
Konsultmannaskapet.
Konsultrollen, konsultmannaskapet.
Ja, det som är så avgörande. Mm. Spelar ingen roll hur duktig jag är rent tekniskt eller vårt yrke. Det handlar om något annat som ska kompletteras.
Och vi, eller du, har hittat en fantastisk gäst.
Ja, hon hittar sig själv.
Ja.
Alltså, Lesan, välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Ditt efternamn.
Rashid.
Du är så välkommen. Du mejlade ju oss för ett halvår sedan drygt och sa att jag älskar er konsultpodd, men ni pratar ju om fel saker.
Helt rätt.
Ja, men gillar jag den attityden. Och vad tyckte vi skulle prata om då? Vi ska prata om konsultmannaskap, konsultrollen.
Mm. Hur är det att vara konsult och vad man ska tänka på när man är ute på uppdrag?
Precis. Mm. Så det här är för oss alla som har det här som ett yrke i vardagen. Mm. Vilka tips kan jag ta till mig? Vad är det som gör att det ibland går fel? Varför blir det tokigt? Man kanske kan reflektera och koppla till sitt eget beteende. Mm. Så listen up everyone. Det här blir ett bra avsnitt om tips och tricks.
Konsultrollen, konsultmannaskap. Men ska vi börja, hur kom du in i konsultbranschen?
Mm. Jag läste civilingenjörsutbildningen. Och sen så gjorde jag mitt exjobb på samma ställe. Och sen ville jag till Stockholm och under den här perioden så var jag lite vilse och visste inte riktigt vad jag ville jobba med och vad jag ville göra. Och jag minns att jag även gick på en sån här arbetsmarknadsmässa där olika bolag står. Och där gick jag förbi ett konsultbolag och de sa till mig att du kan söka till oss, men det kan vara så att det är svårt att sälja in dig för du är ganska junior. Men jag visste ju hela tiden att det är konsult jag vill bli och jag vill jobba som konsult. Så att jag gav inte upp utan fortsatte söka och fick 2 erbjudanden och på den vägen så hamnade jag i en konsultbolag.
Men du är en av få som kanske ändå drömde om konsultjobbet och inte kom in på ett bananskal. Vad var det du tänkte på? Att varför ska jag bli konsult? Vad var det som triggade dig?
Om jag skulle säga det här bästa med konsultrollen är ju att du får testa på så himla mycket olika saker. Och du träffar så otroligt många människor. Du lär dig mycket om dig själv. Du lär dig om olika företag, olika branscher, olika företagskultur. Du får se stora bolag hur det är och små bolag. Så att du får se så himla mycket saker. Det älskar jag.
Var det en bild som dina kursare hade på civilingenjörsutbildningen? Att ni hade samma tanke om konsultrollen? Att det var platsen där man fick lära sig tidigt och testa nya saker? Hur snackade ni?
Ja, men vi snackade inte så jättemycket liksom, om vad vi vill jobba med i framtiden. Utan jag gick i en klass med 7 killar och ensam tjej. Så att de hade väl kanske, liksom, de visste att de vill jobba med maskinelement eller konstruktion. Eller att de visste lite mer tydligt, men för mig var det inte lika tydligt.
Helena, hur länge har du varit konsult?
Alltid, tror jag. Ja. Jag jobbade ju på mitt första jobb var ju på en byrå, så då var jag egentligen inte konsult, men de lyckades hyra ut mig där också. Och så gjorde jag mitt absolut sämsta gig någonsin, men så började jag.
Ja, någonstans ska man börja.
Det är ju efter att jag hade pluggat direkt. Mm.
Men känner du igen dig i läsarens tankar om konsultrollens goda sidor?
Jag håller med om att allt det där finns, men det jag skulle säga som jag aldrig hade vetat, det var ju att det alternativet existerar. Så att såväl när man är över på andra sidan och har liksom stött på konsulter och man kanske lär känna ett konsultbolag och så här, då förstår man alla de här positiva egenskaperna som och de möjligheterna man får. Men de känns lite okända. Var du på den här mässan som du insåg att du ville bli konsult, eller hade du med dig det redan innan?
Jag hade med mig det innan. Jag hade nog liksom läst lite på vad är traineeprogram, vad är en konsult, liksom, vad gör en konsultbolag, vad vill jag vara anställd på liksom ett bolag i 10 år, eller vad vill jag göra? Och då visste jag att konsultrollen får liksom det erbjudandet att man får testa på. Så att för mig var det självklart att men det är också så här att med konsultrollen så får du ju variera med liksom olika uppdrag och så. Och det var det jag ville göra mest. Så att jag visste att jag inte ville vara på ett ställe i 20 år.
Och just det där borde vara så attraktivt för jättemånga fler. Ändå så kommer det så få ut från högskolan och säger jag vill bli konsult. Mm. Så det känns ändå som att någon har nått fram till dig på ett jättebra sätt.
Ja, det kanske har ändrat sig sen vi var...
Det är kanske konsultpoddens bästa.
Kanske, för jag är verkligen som du, Helena. Bara kom in nyexad som konsult, men visste nog inte vad det var. Men sen förstod jag att det här var ju bästa karriärvägen för en nyexad. Mm. Just att få prova på.
Men tycker du också att konsultrollen har levererat på allt det här som du hade förväntningar om?
Bättre än jag trodde, skulle jag säga.
Bättre. Ja. Alltså, det här är ju bra boost för hela...
Det är liksom de sakerna som jag har fått med mig under de här 7 åren jag har varit konsult. Jag har lärt mig så otroligt mycket, inte bara om mig själv, om min karriär, vad jag vill, om andra människor, om kulturer, olika energier du kan se liksom, i olika bolag. Så att, ja, jag trodde inte jag skulle lära mig så här mycket, faktiskt.
Wow, kul. Ja. Men du började prata idag om att när du gick på den här dagen, arbetsmarknadsdagen, så sa du, nej men du är nyexad, det är inte så lätt. Mm. Men du började inte direkt på konsultbolag, eller hur gjorde du?
Precis, jag gjorde mitt exjobb på ett bolag och sen fick jag anställning där. Och jag var inte riktigt nöjd, så jag ville liksom till Stockholm och se storstaden. Och där fick jag jobb på ett bolag. Men jag kände liksom hela tiden, nej men jag vill nog rotera. Liksom, jag vill inte byta bolag, utan jag vill vara på ett bolag men kunna rotera. Mm. Så att,
Hur lång tid tog det då från att du var nyexad till du blev konsult? Mm. 1 år eller 2 år eller 3 år?
2 år.
2 år.
Mm.
Vad är du konsult innan? Vad har du haft för typer av uppdrag?
Ja, mina bästa uppdrag har nog varit processingenjör, processledning, kvalitet, dokumentation.
Och har du bytt ganska ofta uppdrag, att du känner att du fått bred erfarenhet och kompetensutveckling?
Precis. Jag har fått otroligt mycket kompetens inom olika områden. Och det är också det här med att du kanske blir konsult inom konstruktion, till exempel. Kunden vill ha en konstruktör. Och så kommer man dit och sen så gör man sitt konstruktionsjobb. Men sen kanske du ser så här, ja, men det här har ingen tagit tag i. Eller det här borde göras. Du ser liksom förbättringspotential. Och det är det här som är fantastiskt med konsultrollen. Att du behöver inte vara dedikerad just för den uppdraget du får. Utan du har faktiskt möjlighet att göra annat.
Mm. Perfekt. Och vi kan ju säga det, du är konsult, varit på Knightec 6 år.
Sju år.
Och nu tar du ju steget att bli konsultchef hos Alten.
Precis.
Börjar nästa vecka.
Precis.
Så det är nytt. Det är jättespännande att lämna det här. Men ska vi gå tillbaka lite? Nu har du touchat det lite direkt. Hur ska man vara som konsult? Och vad ska man tänka på?
Ja, men såklart så ska man ju vara sig själv. Först och främst. Det är ju liksom allra viktigast. Men det finns en del personliga egenskaper eller beteenden som jag tycker kan vara bra att ha med sig när man är ute på uppdrag. Och det är det här med initiativtagande. Att ta initiativ när du är ute på uppdraget. Det är ingen som kommer säga till dig, gör det här eller gör det här. Utan du måste själv ta eget initiativ. Och då är det återigen där som jag nämnde att om du är dedikerad för en specifik sak, var inte rädd för att ta initiativ för andra saker också. Jag tror att kunden uppskattar det väldigt mycket.
Mm. Absolut. Där får man ta in konsulter.
Mm. Och sen skulle jag säga nyfiken, vetgirig, ställa frågor. Och det är det här som jag tycker är så spännande, att det är en så stor fördel för kunden att ta in en konsult. För att konsulten ser ju saker med helt andra ögon. De kommer från helt annat plats. Den har varit med om ganska mycket. Så att ifrågasätt, så här, varför gör ni så här? Kan ni inte göra så här istället? Har ni tänkt på det här? Varför använder ni den här programvaran? Så att man var lite frågvis och ifrågasättande när du kommer till ett nytt uppdrag.
Helt rätt.
Men det krävs lite guts för det. Eller lite, man måste våga ställa de här frågorna. Och någonstans våga ifrågasätta då. Är vi skapta för det allihopa, eller? Du kanske är det.
Ja. Men jag tänker att man inte har någonting att förlora. Nej. Att bara ställa en fråga. Och du kan ju liksom ställa en fråga och se hur det tas emot. Och sen kanske det inte var rätt person, men fråga någon annan. Någon som du känner dig mer bekväm med.
Jag tror att jag får hjälpa till att svara.
Det här är kanske ett första tips faktiskt.
Till, ja, men absolut.
Existerande konsulter också blivande, så här, just våga fråga.
Men att göra det utifrån perspektivet hur jag vill hjälpa er mer än att man vill mästra. Ibland kan en fråga, så här, varför gör ni så här? Den kan tolkas lite uppifrån, förstår du?
Precis.
Vilken tonalitet man har, vilken attityd man själv har. Att man visar innan att jag vill väldigt väl här. Varför gör vi så här?
Precis, du är ju inte där för att liksom ifrågasätta varför gör ni så här, det är dumt, det är inte så, utan mer så här, ja, men ska vi titta på det här, har ni gjort på det här sättet? Och liksom, du är ju en slags rådgivare till kunden, du är ju där för att hjälpa dem, så att du är absolut inte där för att
liksom, dissa någon.
Ja, men precis, utan du är ju där för att hjälpa, och det är väl det som jag hoppas intentionen kommer fram.
Jag tycker ni har en bra, Håkan, du har en bra liknelse vad en bra konsult ska vara. För jag tänkte också på den här frågan innan, och lite som jag i mitt konsultliv. Att en konsult är ju ska vara kanske lite trevligare, lite mer lyhörd, lite mer fokus på leverans och så vidare. Och du har en jättebra...
Ja, men, det finns ju olika ord för det här, men ett engelskt ord är att man ska vara likable någonstans. Att man ska kännas, det ska vara bekvämt att vara i våran närhet. Och då har vi olika sätt att lösa det på. En kan vara ett så här härligt ifrågasättande, energigivande, positivt. Det finns så mycket saker. Men för några år sedan så bestämde vi oss, där jag jobbar på Berotech, att göra en vision för oss själva. För att vi fastnar ibland i någon kramp över att vara duktiga. Det kan bli så, bara jag får plugga lite till, bara jag har lärt mig det här också, så räcker det. Det räcker inte, säger jag då, bara för att utmana oss. Det förväntas att vi kan våra tekniska yrken absolut på topp.
Och att du gör uppdraget. Uppdraget.
Pang. Men det som gör skillnad, det är någonting som vi kallade för hovmästarblick. Om ni har varit på en restaurang där det var asbra mat, men servicen var dålig. Ja, går ni tillbaka dit? Nej. Var ni på stället där maten var lite sämre, men personalen var grym? Visst går ni tillbaka dit. Nu menar jag inte att vi ska leverera dålig mat, för vi ska leverera toppnotch hela tiden. Men det som avgör är det här lilla extra. Och vi behöver inte vara likadana allihopa. Några spelar gitarr på restaurangen och sjunger för folk, och några andra diskar. Jag menar, så vi har alla olika roller, men jag tror man måste fatta att det är en... Så långt har jag sagt till dem att vi är en upplevelseindustri.
Det är ja.
Så att liksom... plocka inte bort den delen av er leverans, den som handlar om beteendet.
Yes.
Utan stärk det som är era styrkor och gör det ännu mer. Ställ frågorna på ett trevligt sätt. Det är helt rätt liksom.
Men jag håller med dig om att göra det där lilla extra.
Mm.
Det är så otroligt givande för kunden att bjuda på frukost någon morgon.
Ja.
Eller det behöver inte vara frukost, utan du kan göra något seminarium som kunden kan ha nytta av, eller hålla en workshop. Men att göra det där lilla extra, jag tror att det ger så precis mycket till kunden.
När jag jobbade på Enator för 100 år sedan, det var ett väldigt coolt ställe tycker jag då. Jag lärde mig massor. Och när vi var ute på uppdrag så såg vi till att starta kick-off, kick-on, kick-out. Vi hittade på alla ursäkter som finns på hela jordklotet för att ha en fest på uppdraget. Ja, men oj, det kom en ny kille in i uppdraget. Fest. Det hände, vi gjorde en delleverans. Fest. Och det kan vara två glas öl och sen är det klart. Men att vi såg till att det hände någonting så att vi hittade minnen under vårt projekt. Och vi var en liten avsändare där. I det lilla dolda hela tiden. Så Berot, när det var Enator, gjorde. Det var de igen.
Ja.
Det är lite tips också, Helena.
Ja,
ja, det är bra. Det är bra.
Skriver du upp det?
Jag har lite frågor till er. Lyssna nu. Ja, men det ena är ju så här, tror ni konsulter överlag ser sig själva som att de är i ett serviceyrke? Alltså där man ger just den här servicen också.
Jag hoppas det. Men jag tror kanske inte alla gör det. Men det är ju upplevelseindustrin. Nej, men du ska bara göra lite mer extra service liksom. Inte bara uppdraget leverera det.
Precis. Mm. Och jag tror att det är en dold resurs, Helena. Det är inte så att vi har pratat tillräckligt om det.
Precis. Och jag tror att bara man ställer in sig på att det är det man är. Man vet ju att man ska vara trevlig om man står på ett konditori och säljer bullar. Mm. Att det spelar roll för att man tar emot kunder. Men man kanske inte tänker på det överhuvudtaget som konsult.
Precis.
Så jag tänker bara att man har tagit till sig den tanken kanske gör skillnad i hur man agerar.
Har ni någon konsultskola på Berotech? De som är nya, som jag tänker de som inte varit konsulter, som vill bli det hos er.
Vi har haft det. Sen har ju vi förmånen att jobba med de som redan är etablerade konsulter. Det betyder ju inte att man har full koll på läget för det. Så vi har en introduktionskurs och pratar om vår vision. Mm. Och vi pratar om det här med hovmästarblick. Mm. Och det kommer ju ut lite frågetecken. Va? Vadå? Mm. Räcker det inte med att jag gör mitt jobb? Nej. Det hör ju jag också. Så att det behövs. Och sen har vi skrivit en liten bok om det här också. Så att när man kommer till oss i en onboarding så får man det liksom till livs.
Vad säger du, Lesan? Har ni haft något? Har du fått utbildning i konsultmannaskap när du började som konsult?
Ja, men liten form av utbildning har vi väl haft. Men jag tror att det här liksom beteendet och de här andra tipsen är väl tips som vi har liksom frågat och delat med oss av internt på bolaget. Att ja, men så här gjorde jag och det blev så här. Och så har någon annan snappat upp det och gjort likadant. Men lite har vi haft.
Har ni haft särskilda forum där man kan dela erfarenheter på det sättet, eller är det mer så här snacket som ändå pågår på lunchen och så vidare?
Nej, men vi har några forum där vi kan ställa frågor, och det är också ett av de tipsen jag har till alla konsulter där ute, att ta hjälp internt på konsultbolaget. Jag tror att många liksom vill hjälpa till och skulle bli så glada att få bli tillfrågad.
Jättebra tips. Jag menar, många gånger har någon av våra kollegor varit på det här stället tidigare. Vilken kultur är det egentligen här som råder? Vad är dina tips till mig? Hur ska jag bete mig med den där kvinnan som sitter där eller den där killen som är på det här projektet? Liksom få några takes. Gör ju det att det blir mycket lättare. För någonstans har väl du, Mattias, också träffat på konsulter som är sådär självklart accepterade. Du är ju en sån. Du är en svärmorsdröm, eller nu. With the glow in the face. Nej, men jag ska inte skoja bort det. Men det finns ju faktiskt människor som råkar ha det här i kroppen utan att de ens vet om det. Som bara är på de där uppdragen och är så självklart uppskattade hela tiden. Och så får de ett nytt uppdrag. Jag känner många. Man skulle vilja gå in i deras huvuden och se vad är det egentligen de gör.
Men det är kanske en speciell egenskap, personlig egenskap man vill ha till konsult när man rekryterar konsult.
Ja,
så att det kanske kommer lite naturligt.
Precis.
Men nu kan vi bara ha den här podden som introduktionskurs till alla som vill bli nya konsulter.
Så du får jag säga en sak då som jobbar med kommunikation på Berotech. Vi använder ju faktiskt podden både innan vi skickar ut avsnitt till sådana som kan vara intresserade av att lära känna Berotech. Men också när man väl har börjat så finns det poddavsnitt som vi tipsar om som är extra bra att lyssna på just om man vill bygga den här konsultmässigheten och även lära känna Håkan och mig lite grann och kanske vissa av våra andra kollegor som har gästat. Vilket jag tycker är väldigt roligt att podden får leva även där.
Absolut. Grymt.
Ja, hörni, listan på bra tips är oändligt lång.
Men för att gå tillbaka till konsultrollen, för att vi pratar om det. Det är lite olika kunder, hur man blir accepterad som konsult. Men en grej som konsult är väl lite att man ska också stå lite utanför den här interna politiken, tänker jag.
Men vi pratar om utanförskapet som kan vara ett hinder, men också att man ska vara lite distanserad.
Ibland blir man inte insläppt, man kanske inte ens får gå på vissa uppdrag, man inte ens får gå på fika. Ibland är man nästan som en medarbetare, man får med på personalfester. Men sen finns det ju ofta en kanske intern politik och så vidare, och hur man ställer sig till det. Men där ska man ju komma med lite, kanske lite distans.
Hur har du gjort det, Lisanne?
Men jag har haft vissa uppdrag där de har haft liksom interna möten som vi konsulter inte får gå på. Och det är klart att man kan ibland känna en form av utanförskap. Att, varför får inte jag gå? Varför kan inte jag bli liksom behandlad som de andra? Och det skulle jag kanske säga är något som man får kanske lära sig att acceptera med konsultrollen. Att ibland får du följa med, ibland får du inte. Men att inte ta det personligt tycker jag är viktigt att komma ihåg. Men det kanske kan vara en nackdel liksom med konsultrollen.
Kan det vara några situationer där du känner att du vill säga något, men du sen känner att det där ska inte jag ge mig in på, utan det är kundens?
Nej, utan jag tänker så här, som konsult så är du rådgivare till den här kunden. Att säga om jag ser något som är fara eller inte bra, då säger jag det. Liksom, att, det här, ska vi inte tänka på det här? Ska vi inte lyfta det här? Hur ska vi göra det här? Så att,
En annan grej jag tänker på i samband med det här utanförskapet, det finns ju kunder som då tycker att vi som är konsulter ska inte vara med på de här mötena för vi kostar ju pengar. Vi är här för att göra ett jobb. Man kan undra vad den egna personalen är till för då.
Precis.
Ärligt talat. Och då kommer jag in på nästa fråga lite grann som jag har känt både press men också lärt mig väldigt mycket av, det är att vi mäts ju varje timme. Varje dag, varje timme måste vara värd att fakturera. Det är till en början ganska jobbigt. Alltså bolaget man jobbar på måste få upp sin beläggningsgrad. Och det betyder att man skriver tidrapport. För er som inte vet vad det är, man skriver upp antingen 8 timmar eller 7,5. Och det ska gärna bli fulla timmar hela veckan så att vi får råd att finnas. Men det är också att när jag sitter där på fredagen och har fått ihop mina 36,5 och det borde vara 38. Då får du inte stå annat än 36,5. Förstås. Men de måste vara värda något. Jag kan inte sitta på något möte där inte är nytta. Så det kommer lite tillbaka till en att vissa av de här mötena ska inte jag vara på. För jag är här för ett skäl. Hur tänker du där?
Ja, men där tänker jag liksom att det ska ändå vara en bra kultur på företaget. Man ska liksom trivas. För att när du trivs på ett ställe så gör du också ett bättre jobb. Och det är också så där med liksom, ett annat tips då som konsultrollen är ju att nätverka och liksom skapa relation åt sitt med de andra hos kunden då på rasterna och fika med dem, gå på after work med dem, skapa relation med dem. Så det är jätteviktigt att den där konsulten, hon skapar ju så bra atmosfär här, vi vill ha henne. Så det tycker jag är jätteviktigt.
Verkligen.
Men ja, jag håller med dig om debutera.
Ja, men det är ju viktigt. Det är vår affär. Men det måste vara värd något hela tiden. Men det har ju lärt mig någonstans att jag tänker nog fortfarande samma sak.
Jag tycker att det är bra.
Det är en bra skola.
Så det är en bra skola. Man kan ju ha lite, vi har ju pratat också om att tid är kanske inte det bästa. Det är resultatet som räknas och så vidare. Om jag gör någonting snabbare så borde jag få lika mycket betalt om jag gör någonting långsammare. Men som du säger, så ger det där. När du skriver det en timme och det är värt 900 kronor där var det. Då är det ändå så här, gjorde jag den där timmen, var den värd 900 kronor för det här bolaget? Alltså du har det mindsetet och det kanske behövs i vissa andra
bolag. Ja, men tycker, det har skapat mycket större affärsmässighet i mig själv. Att jag är värd något. Bara det, shit på en fritt. Och jag levererar på det. Jag levererar på det. Så det tror jag är viktigt. Och kulturen är avgörande. Om man utesluter medarbetare eller konsulter hela tiden ifrån information eller glädjen av samvaro, då gör man ju rätt stora fel.
Yes.
För den här konsulten kostar 1 miljon om året oftast för ett företag.
Mm.
Slarvar man bort det värdet genom att man inte bryr sig om den personen, då har man nog lite att jobba med som konsultköpare. Men de är ganska få idag, tror jag. Men de finns ju där.
Mm. Har du några andra nackdelar, fördelar med konsultrollen?
Som konsult så är du ute hos kunden och gör ett jobb, och man måste ändå ha som mindset att konsultuppdraget kan när som helst avslutas, och att ja, men nu så kanske kunden inte behöver den här konsulten mer, och du kanske tänker, men det här är mitt drömuppdrag, jag vill ju vara kvar, så att man måste ändå vara medveten om att uppdraget kan när som helst avslutas.
Fast jag tycker att det är viktigt som konsult också att försöka avveckla sig själv. Det är så lätt att man liksom försöker klänga sig fast vid uppdraget. Men då är du inte riktigt konsult. Mm. Du ska liksom, det här bolaget ska leva vidare efter att du har varit där under en begränsad tid.
Jag tänkte mer på en nackdel. Liksom att,
men det är en nackdel, absolut. Du kan bli utsparkad
betydligt snabbare. Precis, och det är... kan vara lite tråkigt ibland.
Mm. Man får plocka bort sitt ego där. Mm. Vilket är jobbigt. Mm. Fråga mig. Men Helena, du ville sticka in med något här, tror jag.
Ja, jag har flera. Men jag tänkte på nu, så här, medan man gör uppdraget då, hur säkerställer du att du levererar rätt grejer? Att alla dina timmar är värda någonting? Hur vet jag att det går bra? För det är inte alltid man har liksom en chef med dialog hela tiden på samma sätt som när man är anställd. Vad har du för knep?
Precis. Det jag skulle säga då var det här med att föra dagbok. Att om det är så att du är på ett uppdrag och uppdragsledaren är inte där så jätteofta men han ändå betalar för dig. Så om du för en dagbok att den här veckan har jag gjort det här, jag har bidragit med det här, jag har gjort de här sakerna, jag har sett de här bristerna, och sen kanske du klumpar ihop det och skickar det till honom antingen varje vecka eller månadsvis. Och så på så sätt så vet han att oj, men det här är en person som har gjort alla de här sakerna. Men man har liksom inte sagt det dagligen, för man kanske inte träffar. Det är ju så mycket distans nu med allt. Mm. Så att det tycker jag är en bra sätt att
visa. Och även om de inte har bett dig göra det, exakt, så gör du det som en liten extra service.
Exakt, exakt. Mm. Så det är ingen som kommer säga skriv en dagbok, utan du gör det själv och du antecknar. Och det blir någon form av självreflektion också. Så här, vad har jag gjort som är bra idag? Vad ska jag göra bättre imorgon? Det blir att man utvärderar sig själv också samtidigt.
Det är jättebra.
Mycket bra.
Det hade vi på mitt förra jobb, jag nyss pratade om också, att vi hade ett veckobrev vi skickade till våra beställare. Som, vad har hänt den här veckan?
Mm.
Vad kommer hända nästa vecka?
Perfekt.
Det här behöver jag svar på. Mm. Så liksom kan man kicka tillbaka en frågeställning till den här uppdragsledaren. Och så här många timmar har det gått.
Mm.
Och det gjorde att jag var tvungen också att reflektera. Mm. Det där skrev jag att jag skulle göra nästa vecka, men det gjorde jag ju inte den här veckan. Hallå? För då kom det något annat som var viktigare. Alltså, jag tror det är jättebra att lära sig att träna på det.
Mm.
Helena, borde vi inte säga något om generella uppföljning också här då? Från någon part?
Jo, alltså
att veta vad man gör.
Och då, från konsultbolagets sida, men också från kanske från konsulten, att det kommer på initiativ därifrån. Hur jobbar du och hur tycker du att andra borde jobba med uppföljning? När funkar det liksom bäst? Och när får kunden störst värde av den uppföljningen? Så att de faktiskt kan kanske lära sig någonting eller inse att de behöver jobba på ett annat sätt.
Jag tycker att uppföljning är otroligt viktigt liksom med konsultrollen och konsultbranschen. Att man liksom bokar in att om ett halvår eller om 3 månader så har vi en uppföljning. Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vad ska vi fokusera på framåt? Och ibland kan det vara så att kunden själva inte tänker på det här med uppföljning. Men du som konsult, ta eget initiativ. Boka in det här uppföljningsmötet med kunden och säga att nu vill jag diskutera hur det har gått för mig de här månaderna. Vad vill jag att vi ska liksom fokusera på framåt? Att man själv liksom tar eget initiativ till det här uppföljningsmötet.
Det är bra. Och jag kan tänka mig...
Även om det inte kommer från som konsultsäljaren. Så.
Exakt. Precis. Och det är det här som jag tycker är så intressant med konsultsäljaren och konsulten. Att ibland förlitar man sig på att det är konsultsäljaren som ska göra allt jobb. Men du är hos kunden. Du träffar kunden varje dag. Du känner kunden bäst. Säljaren träffar inte kunden lika ofta som du. Så att, ja, och då tycker inte jag att man ska behöva förlita sig på en konsultsäljare hela tiden med allt.
En dröm att höra för alla konsultsäljare som springer benen av sig just nu.
Mm. Ja, men jag kan.
Ja, men det är bra att även säljaren eller konsultchefen och du som konsult och kunden pratar någon form av regular basis. För att det kan också vara så att det blir ansvarsgrillningar. Eftersom du är en sån person som är nyfiken, ser möjligheter och ställer frågor, så kommer du få mer att göra. Mm. Andra saker än du var beställd för.
Yes.
Det behöver alla förstå. Ibland kan man till och med våga ta mer betalt för att tjänsten har utökats till en större ansvarsroll eller blivit åt andra hållet. Då ska det ändå vara transparent prismässigt. Mm. Så att det är bra.
Ja, men det är väl ett enkelt tips för att få upp sin timpenning också. Det är att kolla vad du gör jämfört med uppdragsbeskrivningen. Och där finns det nog en självklar dialog. Med kunden. Mm.
Men det där som jag har sagt som säljare, konsultchef, bolagsägare, att ni som är där på andra sidan staketet hos kund hela tiden, hjälp till med merförsäljningen också. Mm. Lite kravställande, sådär.
Ja, jag tycker verkligen att alla konsulter ska göra det.
Ja, men hur gör man det då? Är det ens ditt jobb, kan någon tycka då?
Ja, men precis. Jag håller med.
Ja.
Ja. Men tänk vad mycket du lär dig om konsultrollen när du hjälper till. Tänk vad mycket du liksom får. Du får ju mer insyn i vad betyder debitering, vad betyder liksom det här med relationsskapande med kunden. Du lär ju dig så mycket, och jag tänker, varför vill man inte lära sig?
Jag är på din sida, full.
Ja.
men jag håller med. Jag kan förstå vissa som säger, men det här är inte mitt jobb, det ska inte jag behöva göra. Men ja, det är ju kul att få hjälpa andra. Och det behöver inte vara kunden, du hjälper ju också bolaget på det här sättet.
Men är det obekvämt att det finns ett sälj i det, kanske? Och så är man någon form av ingenjör som gör någonting helt annat.
Det kanske...
Om man bara inte ser på det så, kan det vara lite lättare då? Just att man hjälper, eller man, så här, man försöker lösa ett problem egentligen.
Ja, men det kan det vara. Och jag tänker bara att man lär sig så mycket. Så att det är givande för båda.
Och inte minst så hjälper man ju kunden.
Mm.
Precis.
Jag har en liten anekdot. Mm. Vi pratar om de här hjältarna som på något sätt alltid är så självklara där ute. Jag har en kille som heter Peter Engborg. Lyssnar du nu så this is for you. Han är inte längre kvar på Verotech. Han lever i en ny värld. Fantastisk kille. Och vi kör ju alla eget hos oss, vilket gör att vi har den här formatet, jag nu ska förklara det lite lättare för oss. Men då är han på ett uppdrag, säger vi. Han är hos en kund som säger det du nu säger. Mm, de behöver mer hjälp. Och då blir det så här, suck och stön, ja, då måste vi gå till något ställe och be om en anmodan att ta in en konsult till, och så ska det skickas offerter. Ni förstår, det blir en process som ibland är mycket längre och kostsammare än att bara lösa problemet.
Mm.
Då säger Peter, jag fixar det. Då tar han in en konsult från oss, fakturerar genom honom. Så kunden är bara, han fick all hjälp han ville ha direkt.
Mm.
Så Peter liksom front, han blir säljaren och leverantören i ett paket.
Mm.
Och det tror jag man kan göra mycket mer nytta av, oavsett vår format eller andra format. Liksom att,
precis,
det fixar vi. Ja.
Men superviktigt. Alla konsulter hör ju om sitt uppdrag i projekt och möjligheter. Och speciellt i de här tiderna är det tuffare. Så att här finns det ju en enorm potential att hitta, hjälpa kunden.
Peter då hittar sitt sätt att lösa kundens problem. Så att man behöver inte göra det så avancerat som det ska vara, utan han hittar sitt sätt, och det är otroligt bra
gjort. Det känns som en sån där hovmästarblick, om man bara, det är liksom...
Jag tänkte just säga precis det, att det är tillbaka till det här med att man ger servicen, att man vill att det ska gå bra, att man faktiskt försöker hjälpa och få kunden att hamna där den vill vara.
Hustler-entreprenören som du pratade om, Lena, i förra avsnittet.
Men jag tänker också, Mattias, ni har ju byggt gränssnitt för det också i Synode, så att man ska kunna se att den här kollegan skulle kunna hoppa in.
Vi har många kunder som är väldigt transparenta och som verkligen kan se att den här kollegan är tillgänglig, han har den här kompetensen, kan visa för kunden och liksom visa ett CV direkt för kunden istället för att gå via säljaren också. Gör det här ännu enklare, snabbare.
Ja, vi måste ju förkorta processen enormt.
Enormt, och framförallt så blir det gjort. Ja, men jag tror att det är många konsultbolag tyvärr, och då kanske därför inte konsulterna tipsar, utan man kanske tipsar en säljare och sen så händer ingenting, eller man har ingen feedback.
Nej.
Och då tipsar man inte nästa gång.
Precis.
Så att ta tillvara på de här tipsen och ha en process. Hur tar vi hand om allt det här, och hur gör vi feedback tillbaka till konsulten och så vidare.
Precis. Vi borde ju förstå att vi spelar i samma lag.
Yes.
Ja. Men vi är inte ens på samma planhalva, för rent fysiskt är vi på olika ställen. Men när du skickar ett pass över isen från backlinjen upp till forward, så ska inte den pucken bara ramla ut i på läktaren, utan det ska ju fångas upp och så ska det bli mål. Alltså, och vi har olika roller där. Jag tror där missar vi lite grann att vi har ett innekontor där vissa saker sker och så är verkligheten är någon annan där ute. Yes.
Behöver vi ens en konsultsäljare då? Om konsulten själva kan göra som Peter och vi har Mattias liksom stöd för det.
Så vissa konsultbolag är det? Faktiskt uppbyggda så, ska jag säga. Så att det finns ju bolag som inte har konsultsäljare.
Det är jättespännande att prata om liksom, konsultsäljaren och vad är dens roll om konsulten sköter allt det här själv.
Exakt.
Ja, och jag kan känna liksom att under mina 7 år så har jag haft en konsultchef som har varit otroligt inspirerande och motiverande. Så att det finns saker som jag tycker att konsultchefen ska fokusera sig på. Och det är ju det här med att motivera och inspirera konsulten. Att tillsammans med konsulten försöka se framåt. Vart vill du vara om 3-5 månader? Vad vill du ha för konsultuppdrag efter det här? Hur tycker du att du lär dig? Går vi åt rätt håll med din karriär? Att tillsammans med konsulten sätta en, liksom göra en mindmap eller en tankekarta. Att vad vill du uppnå? Vad vill du göra? Och då behöver man en person, en konsultchef då, som tillsammans med dig sätter den här karriärsplanen.
Perfekt. Tänk
alla som ska börja på Alten nu och ha dig som konsultchef. Ja. Det kommer ju vara en skitbra start. Apropå det då, med kompetensutveckling. Vem ansvarar för den?
Jag tycker att det är konsulten själv som, alltså jag tycker som konsult så ska man ju vara lite vetgirig, liksom vara up to date, vad händer med senaste tekniken, alltid liksom försöka ta reda på information och hålla sig uppdaterad. Och såklart att konsultbolaget kan ju ge förutsättningar för det, men det är återigen då som konsulten att ta initiativ till det, att men nu vill jag lära mig det här, för det är det här som alla pratar om. Nu vill jag, eller om 3-5 månader så vill jag hålla en seminarium i AI, för kunden vill veta hur de kan använda AI i deras arbete. Ja, men ja, då ska ju konsultchefen, tycker jag, hjälpa till med det.
Då kommer du hem och säger, ja, det här ska jag göra snart. Hjälp mig så jag kan göra det.
Precis.
Det är bra. Men om de säger nej då?
Ja, men då vill man ju veta varför. Mm. Varför nej? Liksom, är det här något som du vill lära dig bara för att lära dig, eller kommer du ha
nytta
av det i dina uppdrag framöver?
De kommer inte säga nej så ofta, tror jag. Men det finns ju ändå tillfällen ibland när man drömmer om att göra vissa saker som någon annan inte ser att det är lämpligt ens. Men jag tycker att det ska vara på personell nivå, att man ansvarar själv. Mm. Får inte jag den här kursen av min konsultchef, då köper jag den själv.
Precis, så har jag tänkt.
Ja,
och så har jag gjort.
Så att jag tror ansvaret ska tas där det faktiskt hör hemma.
Alltså den främsta kompetensutvecklingen sker på uppdraget.
Precis.
Så att där blir ju ännu mer naturligt att säga vad man vill. Sen måste det ju, nu kanske det är svåra när det är lite lågkonjunktur. Men att du blir matchad med rätt typ av uppdrag och att du kanske inte också stannar på samma uppdrag. Så att den här matchningen också, inte bara vad man kan utan vad man vill, blir ännu viktigare. Transparens.
Ni har flera sagt vid flera tillfällen att så här, vetgirig är en väldigt viktig egenskap hos en konsult. Om man inte känner att man är en så här, jag är inte så nyfiken person, jag är inte vetgirig men jag är jäkligt bra på min den här grejen. Vad tänker ni då? Ska man inte bli konsult överhuvudtaget? Eller kan man liksom fejka en vetgivighet för att vara mer intressant för kunden? Eller ska man liksom bara lägga ner hela idén?
Jag tycker absolut inte att man ska lägga ner hela idén. Du är inte sämre konsult för att du liksom inte är så vetgirig och inte så nyfiken av dig. Jag tror att du har andra egenskaper som vi kan stärka och som vi kan ta fram mer, som jag tror kan vara uppskattande hos kunden. Så att man ska ju liksom såklart vara sig själv, så du ska absolut inte vara någon annan, men jag tror att du kan ta fram andra egenskaper som vi kan förstärka mer, som kan vara användbart.
Ja, just det. Så det står inte och faller på det. Jag tänker att det är ganska många som kanske inte känner igen sig i den beskrivningen av sig själv någon gång. Bara så man inte stänger dem ute.
Nej, jag tänker att det finns ju otroligt andra bra egenskaper, som att ja, men, nätverka, skapa relation, självgående, vara flexibel. Du kanske är mycket mer flexibel än någon annan som är väldigt vetgirig, som är mindre flexibel. Så att förstärka de andra liksom, egenskaperna, ta fram dem.
Vi pratar ju väldigt mycket på Biotech om vikten av så här, självledarskapet och att du liksom... Du tar ju på dig, du är ju ensam i din roll egentligen när du kommer ut till kunden, och att det blir så himla viktigt då för att man ska, men både göra det som krävs på uppdraget men också kanske balansera sitt liv så att man inte jobbar ihjäl sig för att kunden är ganska hård, utan du måste ju själv ta liksom makten över alla delar. Och det kanske inte riktigt är en egenskap, men det är någonting man behöver utveckla i alla fall, tror jag, om man ska lyckas långsiktigt i rollen.
Egenskapen kanske är liksom självinsikt, att du ändå liksom lär dig vad kan jag ta på mig, vad kan jag inte ta på mig, liksom så att det inte blir för mycket på uppdraget och att du inte liksom börjar, du kanske presterar mindre då om allt liksom är för mycket. Så att självinsikt kanske
är... Ja, men det är också, och just så här, man kanske är väldigt duktig och har lätt för att säga ja. Mm. Och där kommer ju också det in, att man liksom leder sig själv till en sund miljö på något sätt.
Det var ju stor igenkänning. Ni som har hört den här podden förr. När
har
jag
du sagt ja?
Jag har sagt ja alldeles många gånger. Men jag ska inte Mattias berätta hela den storyn en gång till. Men det går ju åt helvete om man säger ja till fel grejer. Ska
så
säga.
Är det. Har varit ett av mina mål att säga nej.
Lära sig att säga nej. Bättre på dina nej.
Ja, min autopilot är inte riktigt lika hårt spänd längre, så jag vågar säga nej. Men du, jag tänkte bara med flexibiliteten. Det finns en baksida i det här konsultlivet ändå, att vi ska vara så tillgängliga. Vi är till för kunden och vi är till för konsultbolaget. Vi ska få ihop sina våra 39,5 timme. Och... Sen har man barn då. Ni som sitter med det nu, era underbara ungar, både du Mattias som ibland våndas över liksom, vem tar vabben idag? Och du har småbarn också. Mm. Läsan, och då har du också en hundvalp uppe på det. Hur flexibla är vi egentligen där? Känns det som det är en rimlig värld att vara konsult och ha det här familjelivet också?
Det är väl en balans, skulle jag säga. Vad tänker du, Mattias?
Jag tänker att konsulter kan vara föräldrar också. Ja. Men du har ju lite poäng att som konsult vill man ju ge det där lilla extra. Men sen är det ju den här balansen också. Så att det där, ni var inne på självledarskap och så vidare. Jag tror att är man transparent med det när man kommer till uppdraget, så tror jag. Och jag ska säga att småbarnsföräldrar är de som är mest effektiva.
Precis, vi utnyttjar varenda sekund.
Vi utnyttjar varenda minut. Ja. Så det behöver inte vara en nackdel. Nej. Så att vänd det. Men det är klart man kan få dåligt samvete om man ska vabba för fjärde dagen i rad. Mm.
Och jag tror att alla som har barn förstår det där väldigt bra. Liksom att det är normalt att vabba. Ja,
så det är klart. Det jag ville höra var ju någon som sa att det går ju att leva som konsult, som småbarnsförälder. Det handlar om att planera och vara transparent med sina uppdragsgivare, så går det alltid att lösa.
Så är det. Sen kanske man inte kanske tar det här on-place-jobbet som är lite längre bort.
Precis.
Så kanske det. Men det är, man är olika i livsfasen, tänker jag.
Jag skulle säga att man är mer flexibel kanske när man precis är nyexad och väldigt hungrig och driven och vill lära sig. Då kan man ju liksom pendla 2 timmar för sitt uppdrag. Men sen när man ska få barn så kanske det inte... Ja, man, då, 2 timmar blir ju långt om det är sjuka barn. Liksom.
Sen kommer en tid efter småbarn. I know.
Är det så?
Där man är totalt flexibel och jävligt hungrig igen. Ja. Och är jätteerfaren.
Och det är de vi ska anställa.
Ja. Mm. Har du något på listan där som du vill berätta?
Nej, men ska vi bara ta snabbt så här. Du har kommit till ditt drömuppdrag framför dig och nu är det dags för konsultintervjun. Har du några så här snabba tips? Vad ska du göra på intervjun och vad som skiljer kanske mellan anställningsintervju och de som är konsulter för första gången?
Precis. Det är ju en skillnad mellan en vanlig intervju och en konsultintervju. En vanlig intervju tar ju oftast längre tid, det är längre process och de tar en referenstagning, medan en konsultintervju, då vill ju kunden se dig snabbt. Liksom, är Mattias en bra person i det här gänget? Kommer han passa in i de andra i miljön? Och det går oftast väldigt fort, för han har liksom läst i CV och då får man ju snabbt svar. Och det som jag tycker är viktigt i en konsultintervju det är ju att när de frågar så här, men berätta om dig själv. Du ska inte rabbla upp alla dina uppdrag som du har gjort, utan ta det som du tycker passar till det här uppdraget. Och lyft, om du till exempel är nyexad, då lyft dina kurser som du har läst under din utbildning som du tror kan ha nytta av i det här uppdraget. Och ställ mycket frågor. Jag tror att kunden uppskattar liksom frågor. För att om du till exempel säger så, men hur jobbar ni med hållbarhet? Kunden kanske inte var beredd på att du skulle ställa den frågan. Men du visar ju på att du är nyfiken. Du vill veta mer. Och kunden kanske säger, aha, oj, ja, men vi kanske behöver ta in en till konsult för att jobba med de här sakerna som hon tar upp.
Mm.
Så ja, ställ mycket frågor.
Mycket frågor om projektet. Uppdraget blir ju mycket mer specifikt. Mm. Tänker en anställningsintervju.
Mina två tips är väl någonstans att i det fallet, Mattias, ifall jag får det här uppdraget hos dig, vad tycker du jag ska börja med direkt?
Mm.
Så man liksom ger, man manifesterar att jag nästan redan är på plats. Hur ser första veckan ut när jag kommer på måndag?
Yes.
Så man liksom kliver in i matchen lite grann, tror jag är bra.
Mm.
Och sen att man kan påvisa sin potential i sitt långa CV som 60-åring eller är det kortare som har gått alla kurserna. Det här är min dröm.
Mm.
Jag vill nå, alltså att man talar om vad man vill göra snarare än vad man har gjort. Men det var du redan inne på.
Yes.
Och har man en bra säljare så är ju kulturfrågan förmodligen redan löst.
Yes.
Det borde vara så att säljarna har koll på att läsaren passar exakt här.
Mm.
Det är rätt attityd. Hon kommer trivas. Mm. Det får man hoppas. Så det är mer liksom de andra frågorna som ska vara på plats.
Ja. Mm.
Och det konstiga är att det går ju på 5-10 minuter.
Mm, precis, det går så himla fort.
Ja,
och det är ju nog för att konsultchefen eller uppdragsledaren vill ju se så här, men passar hon in? Hur är hon? Vad får jag för första intryck?
Mm.
Och känns det bra, då är det liksom att då får du börja kanske nästa dag. Så det går ju väldigt, väldigt fort.
Så är det. Mm. Bra, men du ska ju lämna konsultlivet. Nej, det gör du inte. Men du blir ju konsultchef här nästa vecka. Hur känns det?
Läskigt, pirrigt.
Läskigt.
Men otroligt bra. Det ska bli liksom kul att få starta en ny karriär nu.
Och hur vill du bli som konsultchef?
Ja, men vi pratade ju om det här lite innan. Att jag vill ju att mina konsulter ska komma till mig och säga, Lisan, jag gjorde det här som du sa och det blev så här. Tack så jättemycket för de här tipsen. Så att jag vill ju vara liksom en coacha liksom mina konsulter.
Och dina konsulter, hur ska de vara mot dig? Nu har du chansen här.
De ska ju vara sig själva, såklart.
Mm.
Men att försöka liksom att tillsammans med mig då sätta en utvecklingsplan. Att vad vill du göra liksom framöver? Vad brinner du för? Och är de så att de är lite vilsna, som kanske jag var då, när man är ganska nyexad, så får man ju tillsammans hitta, liksom testa på det här uppdraget och så får vi utvärdera om ett halvår eller så.
Kommer du tar du över en existerande grupp eller kommer du liksom försöka bygga upp en ny grupp?
Jag tror att jag kommer ta över en existerande grupp.
Mm.
Mm.
Och konsultchefsrollen är lite olika på olika konsultbolag, men... ganska ofta är det ju liksom både rekrytering, sälj och ledarskap. Är det så?
Precis, det är de tre benen som det kommer vara på. Sälj, ledarskap.
Vad känner du mest utmaningar kring?
Sälj.
Sälj?
Ja.
Mm. Det känns som att du är en bra... Kommer bli en strålande säljare.
Jättebra. Ja. Du pratar om en och en, och jag förstår det. Ja, då ska jag hjälpa dig. Vi ska utveckla en konsult och hitta din nya resa. Så här. Men grupp, pratar ni grupp?
Mm.
Vad vill vi i vår grupp lyckas med? Mm. Har du tänkt de tankarna som konsultchef? Ser man konsulter som en del i en gruppering eller är de enskilda?
Det får du fråga en konsultchef.
Det får vi fråga dig om en liten stund.
Ja, precis. Om ett halvår, ett år.
Komma tillbaka till det.
Det vore roligt. Jag skulle vilja höra hur det går framöver. Mm.
Ja.
Någon gång. Kan vi få ringa dig?
Ja, men nästa gång blir det konsultchefsrollen.
Mm. Ja, precis.
Mm.
Kan man följa dig nu när du startar upp där? Kommer du vara väldigt aktiv på LinkedIn eller någon annanstans?
Det
och liksom
tror
skriva
jag.
Om utmaningarna och allt som pågår?
Jag tror att jag kommer vara ganska aktiv på LinkedIn, ja. Men jag hoppas att få komma tillbaka och få dela med mig av erfarenheter?
Det är ju en väldigt utmanande roll just med ledarskapet, och så ska du rekrytera in nya och så ska du sälja. Så det är ju väldigt många olika puckar man sitter med.
Och sen hoppa in i en redan existerande grupp.
Mm. Ja, det är,
det är ju kul men också utmanande. Ja. Du ska vi inte skrämma upp dig.
Du vet inte hur många konsulter du kommer ha.
Nej, det vet jag inte.
Hur stora grupperna?
Nej.
Jag tänkte fråga som slutkläm. Lesan, du skickade ett mejl till mig eller till oss för 8 månader sedan om att vi pratade om fel saker. Känner du att vi har kommit igenom några av dem? Har vi blivit bättre tillsammans med dig nu?
Ja, men jag tror att vi har liksom landat lite mer i det här vardagskonsulten. Vad man kan göra i vardagen. Och tips.
Men ärligt. Ja, men känns det som att du måste komma tillbaka och får du skärpa till den här podden?
Om ni flyger för långt så behöver jag nog komma tillbaka, ja.
Ja, men det är jättebra. Stort tack för att du var med, Lesan. Jag önskar dig all lycka.
Tack så mycket.
Stort lycka till.
Otroligt kul att få träffa er.
Fantastiskt.
Det är ett härligt gäng.
Ja, tack. Det är fantastiskt. Du kommer gå hur långt som helst.
Hoppas det.
Det tror jag också. Tack snälla.
Jättebra. Tack. Hej då. Okay.
Hej.
Ni har hört avsnitt 87 av Konsultpodden. Med oss var Mattias Loxi från Sinode, Helena Thorhage och Håkan Mild Svensson från Berotech. Gästade gjorde Lesan Rashid, ny konsultchef på Alten. Och vi har producerat här på Septemberfilm.